Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, kära lyssnare, då var det torsdag igen och Maria är tillbaka. Välkommen tillbaka.
Tackar, tackar. Det är roligt att vara tillbaka.
Det ska bli ett riktigt fullmatat program det här faktiskt. Vi har mycket idag, men vad har du gjort kulturellt sen sist du var med?
Ja du, jag går ju en hel del på Fyrisbiografen. Där har jag sett två bra filmer. Mm. En Flickan med nålen som en dansk film som fick en Oscar här för mig nu nyligen. Ganska deppig men väldigt bra film. Så när jag sett en film som heter Gondola som är filmad i Georgien. Och de talar inte i den filmen. Så det är en väldigt fin liten film som handlar om ett liftsystem som de kör där fram och tillbaka. Det är faktiskt en väldigt, väldigt liten pärla. Fast man, det kanske inte låter så.
Jag trodde annars du hade varit och sett Inas senaste projekt också. Jag måste bara få gråta lite. Har hon ju visat på Fyrisbiografen.
Ja, jag har inte hunnit med den ännu. Ja. Men det kommer men, säkert.
Det där med Gondolan, det lät lite som filmen Kampen om elden. Som är en film jag letat efter i många år nu. Jag tror jag letat efter den i över 10 år och kunna se den.
Aha.
Den handlar om hur stenåldersmänniskor som upptäcker elden.
Jaha.
Och det är inget tal i den också. Det var det som fick mig att...
Precis. Ja, det låter som något som jag skulle vilja se också.
Mm. Pontus på arkiveringen tipsade mig om den. Jag har fått tips från den från olika håll i mitt liv. Mm. Så. Här har det blivit en hel del musik på sistone faktiskt. Mycket pop. Vi hade ju en konsertrecension med ett band som nu har släppt en ny singel. Fantastisk låt som heter Esprit med Skilda världar. Den kan vi rekommendera. Eller jag rekommenderar den varmt. Sen är det ju en hel del annat som pågår i läsningsvägen och sådär. Vi väntar på lite nya böcker till nästa program fortfarande.
Mm-hmm.
Så precis. Väntar ju på att få svar på en intervjuförfrågan också som kommer komma.
Ja, spännande.
Med ett Uppsala-band som spelar nog mer ute i världen än vad de spelar i Sverige någonsin. Så att,
Roligt.
Och som sagt var, jag som pratar heter Andreas och så har jag Maria med mig här vid sidan så att ni vet vilka det är som är med här i studion idag.
Mm.
Veckans raket!
I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, då vet ni att det är lite ny fräsch musik på gång här. Och den här gången blir det brittiskt så det förslår. Det blir musik indie-pop från Brighton och Croydon.
Mm-hmm.
Ett band som heter Jetstream Pony. De beskriver sig själva som punk/indie-pop.
Spännande kombo där.
Och vi ska föra den tredje singeln från det nya albumet som jag kommer recensera i nästa program. Som heter Bowerbirds and Blue Things. Skön drömmig indie-pop. Låten vi ska göra heter The Relativity of Wrong med Jetstream Pony. Mm.
broker's beats and a good friend's heart. It's strange to want it all. A frank situation from the start. I know we should have had more wine. It's hard to see the light. With lips so soft and the twinkle in those eyes, some hearts can't help but go astray. The downward smiles, quivy songs, she and I are so alike. Felt that sickness inside. We didn't half get taken for some rights, and useless was just something beginning with me. I know we should have had more pride. It's hard to see the light. Of us, but we can see in hindsight it was you, not me. If we had a time machine to do things differently, I'd grab my friend and run. We lost our souls, we lost our hearts, we lost our minds in the medley of the sun. I know we should have had more pride. It's hard to see the light. I know we should have had more pride. It's hard to see the
Då var vi tillbaka igen efter den där lilla indiepop-pärlan. Nu ska vi gå vidare till våra böcker den här veckan. Och vi ska börja med ett stycke minoritetshistoria.
Jaha.
Jag har ju av någon anledning fastnat i att recensera böcker om olika minoriteter på olika sätt. Och den här veckan så är det en bok som heter Eva-Lisas monument av konstnären Sam Hultin.
Mm-hmm.
Som handlar om en svensk transpionjär. Alltså trans som är transsexuell.
Mm. Spännande.
Sam stötte jag ihop med. Jag tog den här bara för att jag vet vem Sam är och att jag stötte ihop med henne 2010 då hon tog sin kandidatexamen från Konstfack ihop med bland annat videokonstnären Roxy Farhat vars installation Middle Class Paradise vände upp och ner på min världsbild ganska mycket. En bok om utanförskap också. Det är någonting som jag tror att jag dras till att recensera böcker om utanförskap på olika sätt. Jag menar, vi har ju den här boken jag recenserade om samer till exempel här i höstas och sådär.
Ja, det är ett ämne som är viktigt och fascinerande.
Mm.
Vad vi har för slags samhälle också.
Och att vara ett annat kön i skallen än där man föds till så att säga.
Mm.
Och författaren skriver brinnande och passionerat om folkhemmets prime time eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Men också om läskiga experiment på Ulleråker på transpersoner.
Det finns dessvärre många historier bland annat om transpersoner. Ja. Dessvärre inte bara dem utan ännu flera grupper tror jag.
Och jag tror det är nyttigt att läsa Sveriges nutidshistoria med de här queera glasögonen. Att det liksom blir ett annat raster än det vi har läst förut.
Mm. Säkert.
Och jag tänker ju på Gunilla Thorgrens självbiografiska grupp 8 och jag som jag läste i gymnasiet.
Ja, just det.
Det är något av dessa böcker är något av samma andas barn. Alltså grupp 8 av de här rörelserna som Eva-Lisa rör sig i är ju väldigt överlappande.
Mm.
Och ett sånt klassiskt sätt att sätta tiden på är att Marias enmansorkester nämns.
Jaha.
Det var ju alltså en tant som satt och spelade orgel varje dag på Sergels torg.
Mm, det kommer jag ihåg. Jag hörde henne många gånger.
Ja.
Det var väldigt speciellt.
Men också interna stridigheter om makt inom till exempel RFSL/RFSU. Då.
Mm-hmm. Ja.
Betyget blir 4 av 5 för den här boken. Och nu ska vi gå vidare till en spionhistoria.
Yes, du.
Fröken Ceders hemlighet av Mats-Erik Nilsson.
Ja.
Mats-Erik Nilsson är en författare som kanske mest är känd för sitt samarbete kring det här med äkta vara och matfusk och så.
Precis, det har vi koll på.
Men han är ju också en grävande journalist egentligen. Och vi recenserade ju Saltad nota när den kom. Som handlade om mycket fusk kring det med såsbaser till exempel på restaurang.
Mm. Mm.
Nu har han då skrivit en bok om den enda dömda kvinnliga spionen i svensk historia faktiskt. Lilian Ceder.
Mm-hmm.
Och den här boken hade inte gått att göra för 5 år sedan.
Då var inte materialet.
Materialet har inte blivit avhemligat förrän på de senaste 2-3 åren bara.
Mm, hej. Mm.
Så kring bland annat Enbom-affären och attentatet mot Norrskensflamman, om du har hört talas om det.
Jo, precis.
Vill ni veta mer om Enbom-affären så rekommenderar jag varmt en P3-dokumentär som finns om man vill gräva ner sig i det kaninhålet. Mm. För det är ett kaninhål på riktigt. Men också om Kiruna-svenskarna. Alltså det var ett gäng Kiruna-bor som flyttade, emigrerade till Sovjet.
Ja, det har jag hört talas om. Mm.
Så... Som sagt var det ju väldigt intressant att han har fått tillgång till Säpos akter. Det gör ju det här en helt annan nivå än mycket annat man har hört om Ströberg eller Bergling.
Precis. Nej, men det måste ju gå ganska många år innan de släpper såna där saker.
Mm.
Men det är ju spännande när de gör det.
Och det är ju ett Stockholm under ett brinnande andra världskrig. Alltså jag har ju en fotobok hemma utgiven med foton av K.V. Guller.
Mm.
Som ju var en berömd Stockholmsfotograf.
Mm.
Som heter Stockholm bakom fasaden. Så den plockade jag fram när jag läste den här. Bara för att liksom kunna ta lite på hur... Hur var det egentligen under de här extremt kalla vintrarna liksom? Mm,
just det.
I det trångbodda och väldigt hårt tuberkulosdrabbade Stockholm.
Ja, det var ju en helt annan stad.
Ja, man tänker bara Klara kvarteren.
Precis.
Alla försupna journalister.
ja, det var... En annan stad som sagt. Det är mycket som har hänt sedan dess.
Det jag tycker gör den här boken intressant jämfört med många andra böcker om spioner är just inifrån perspektivet.
Mm.
Alltså det är mycket hennes egna dagböcker.
Okej.
Mm. Också, vilket gör att det blir en helt annan känsla i berättandet än många andra spionböcker.
Mm.
Alltså om man till exempel tänker på det här med senast då spionskandalen mot Ericsson eller så va. Alltså det är en annan röst i det här mot mycket annat. Och jag frågar mig ofta om motivet bakom att skildra ett spionfall. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att det är bra att vi lär oss om hur det faktiskt var i Sverige.
Mm.
Där är ju en del av svensk historia som har tystats ner, va?
Ja.
Och just att kunna läsa om hur var det i Stockholm under ransoneringen, under mörkläggningen, etc. etc.
Ja.
Med det här flygplanet, den här olyckliga bombningen också.
Ja, men det är en viktig bit historia faktiskt.
Så jag tror att det här är en bok som faktiskt kommer slå stort det här året.
Mm.
Och det är ju väldigt komplext ofta att skriva om sånt här för att det är många olika parter och turer och så. Men jag tycker ändå att boken håller ihop akribin väldigt bra.
Mm.
Alltså det märks att det här inte är någon debutbok.
Mm, just.
Välformulerat och oväntat lättsmält faktiskt att läsa. Alltså det gick fort att läsa.
Ja, jag kan tänka mig att det är lätt att det blir tungt. Men han kanske lyckas undvika det.
Mm. Betyget blir 4/5 och vi ska faktiskt få en låt nu. Här. Och det är låten Enbomvisan av Gunde Hägg. De gamla vänsterproggarna. Jag tyckte att det var väl det mest musikaliska jag kunde hitta i ämnet.
Det låter bra.
Bli anklagad för spioneri. Bli anklagad för spioneri. Bli anklagad för spioneri. Bli anklagad.
Enbom var en mytoman. Han gjorde sig till luta bara från. Han var sovjetspion, gjorde sig på känt. Men i själva verket blev han sig på agent. Det kalla kriget var sedan länge begynt. Och värderutningar blev ormakart i Per Gynt. För den fria fantasin och en andäktig publik blev en bomb på straffarbete livstidsrik. Till domstolen kom sedan en i center av en bombs vänner med bakbundna händer. Vad en bomb och se på kokat ihop gjorde röjningar ett åklagarskop. Arthur Karlsson, Finga Larsson och Enboms bror sprattlade förgäves i Ryningers klor. Hugo Järsvold var i dålig psykisk kondition. Han blev en munsbit för Ryninger och fick en livstidsportion. Leif Kihlberg var en utvald nämndeman. Som politisk redaktör i Dagens Nyheter skrev han att kommunister borde motas ut överallt. Att kommunister spionerar. Att från öster radikalt. Så känner du någon som du tror är spion, så vänd dig till Cepo så blir du styrkt i tron. Och känner du dig dålig och inte riktigt frisk, så prickar de dig som en säkerhetsrisk.
Vi anklagar för spioneri.
Vi hörde alltså Enbomvisan med Gunder Hägg. Nu blir det kokböcker igen.
Oh.
Socker Sucker av Frida Bräcke och Bedros Kabranian. Ursäkta uttalet, det var ett namn som inte... En djupdykning i något av en bagerivärldens fine dining-scen. Allt ifrån croissant och tartlettdegar till skumfyllda hallonkupoler som såg ut att komma från Michelin-krogar som Noma eller Francen.
Mm-hmm. Lite avancerade saker då.
Alltså jag har skrivit i mina anteckningar att jag tror inte ens jag äger tillräckligt mycket av vissa saker hemma för att kunna använda recepten.
Nej.
Alltså typ tillräckligt med skålar och... Mm. För att i princip varje recept i den här boken har typ 5 eller 6 olika komponenter.
Och olika skålar till var och en.
Mm. Måste man ju ha liksom. Mm.
Ja, det låter som lite avancerat.
Det som jag stör mig på är att istället för att göra en, till exempel en 1, 2, 3 eller A, B, C så har de valt att sätta ett framåtsnedsträck. Mm-hmm. Framför varje moment. Och typsnittet de har valt gör att det nästan glider in i bokstaven efter.
Jaha.
Vilket är olyckligt tycker jag. Det skulle kunna göra den här boken så mycket tydligare. Jag menar, jag har bakböcker av Jan Hed hemma. Mm. Som jag också är på den här nivån. Men som är så otroligt mycket mer lättlästa just för att man har valt det traditionella.
Mm.
Jag kan uppleva ibland att man gör annorlunda bara för att göra annorlunda skull.
Jo.
Utan att faktiskt tänka.
Precis. Det är nog lätt hänt.
Mm. Mm. Det är dock häftigt i den här boken är att den är väldigt säsongsbetonad. Det är ju väldigt häftigt. För det ser man inte ofta i bakböcker, tycker jag.
Att de kör på säsonger helt enkelt.
Ja, så det är indelat. Recepten är indelade efter årstiderna.
Ja, jo, men det tycker jag också är spännande.
Det tyder på en medvetenhet också.
Ja, vad som är tillgängligt just nu så att säga.
Mm.
Mm. Det är något vi som är bra att vi tänker på lite mer.
Mm. Och betyget blir 3,5 av 5. Och nu blir det Astrid Lindgrens värld, höll jag på att säga. Sommaren är min. Astrid Lindgrens sommarkokbok. Recept av kocken Fredrik Eriksson.
Mm.
Han är ju en av Mannerströms lärjungar.
Mm, precis.
Och alltså jag älskar den här boken. Den är... underbar i det att den blandar texter med och av Astrid Lindgren. Till exempel så har de med en text från något gammalt hemma hos-reportage.
Jaha.
I hemmets veckotidning från 50-talet om vad tyckte Astrid var sitt finaste sommarminne.
Mm-hmm.
Det kan man ju inte annat än bara gilla liksom. Alltså, jag tycker det är så fint hur de liksom har tagit rätt ur som beskrivs i böckerna och så har de länkat ihop det med texten och illustrationerna.
Mm.
Det blir en väldigt tilltalande helhet och den grafiska formen i den här boken är också väldigt vilsam. Alltså det är en sån där som man liksom känns som att de har verkligen tänkt till att inte göra det för plottrigt.
Mm.
De har liksom tänkt att den här ska man nog kunna ge till ha som hel familj och laga mat ur.
Mm. Ja, det låter som en väldigt fin bok.
Ja, väldigt trivsam. Jag tycker ju också att det är härligt att blanda ens intressen. Och det här är ju ett typexempel på en sån bok. Det är ju som de hade i Meny förr hade de ju tävlingen Mat i litteraturen.
Mm, just det. Ja, vår nyfikenhet på Astrid tar väl inte slut. Och så gillar många av oss att laga mat dessutom.
Ja, och det är mycket svensk husman.
Mm.
Men det tycker jag inte jag gör något. Alltså, jag menar, allt ifrån Melkers salt efter behag till katekesen av sin tid och ostkaka sin tid liksom.
Mm.
För att citera Emil, Astrid har ju alltid varit väldigt duktig på att porträttera det bondsamhället.
Mm. Jo.
Mm. Jag tycker bara den här boken bevisar hur tidlös hennes berättarvärldar är.
Mm.
Att man liksom känner, Astrid tycker jag alltid har varit så haft ett så sensoriskt språk.
Mm.
Alltså att man känner liksom doften av hö, nyslaget hö eller vad man ska säga. Så att Man kan föreställa sig det.
Precis.
Betyget blir 4 av 5. Och nu går vi raskt vidare till... Ja, då vet ni ju vad som väntar. Nu har vi grävt upp någonting som folk kanske inte har tittat på i skivbackarna på länge. Och veckans obskyra den här veckan är Svindlande höjder eller Jakten på den försvunna skatten med Py Bäckman och Ray Montana Band. Säger namnet Py Bäckman dig någonting, Maria?
Absolut, det gör det ju. Det är någon man... har koll på, men som man inte har hört så mycket om på ett tag.
Alltså idag är hon väl mest känd som skapare av Koppången och Stadig ljus.
Ja, just det.
Men det här är ju lite före det. Alltså, hon var ju ändå soloartist från början och Ray Montana Band var ju den kompan hon delade med sin dåvarande sambo Dan Hylander.
Just det.
Malmöartisten och grundaren av skivbolaget Amaltea ihop med bland annat Mikael Wiehe.
Just det.
Och han var kanske mest känd för låten Farväl till Katalonien som är en sån där, vi kommer nog lägga in en liten snippet av den här under.
Och vi dränkte våra jävlar
Och delar av det här bandet gick ju senare och blev delar av grunden till Roxette.
Okej. Så det viset.
Pelle Alsing på trummorna och Clarence Överman på klaviatur var ju då med i Roxette sen.
Mm-hmm.
Och är fortfarande med i Roxette.
Ja.
Och den här skivan är producerad av Mats Ronander.
Jaha, ja. Mm.
Och som den här låten kommer ifrån. Och dessutom är Denise Grünsteins underbara fotografi. Hon har en väldigt speciellt uttryck. Det är en sån där fotograf så att jag kan se att en bild är hennes.
Mm.
Hon plåtar mycket med softfilter och oskärpa och sådär.
Mm-hmm.
Hon gjorde också omslaget till Susanne Alvengrens skiva Magneter. Och jag valde den här låten för att jag tycker att det har varit för mycket gubbar på sistone i det här segmentet.
Ja, där får vi ju skärpa till oss då. Det
jag
har du
tycker
gjort.
Att man måste värna jämställdheten på sånt här också.
Ja, det finns ju många fina kvinnor där ute.
Och just Py Bäckman är ju en sån som kanske mest är bortglömd för sitt solomaterial.
Ja.
Men jag tycker bara det här bevisar hur bra hon faktiskt är.
Mm.
Alltså man förstår varför Koppången och Stad i ljus har hamnat i Svenska psalmboken.
Mm. Mm.
Och använts i kyrkan.
Just det.
Och omslaget till den här skivan gjordes av reklambyrån Style for Every Mood. De gjorde ju mycket av omslagen till Ratata, Lustans Lakejer, de grejerna.
Jaha.
Okay. Så det var liksom bland det hippaste du kunde använda vid tiden. Ja, vi ska föra låten. Ja. Svindlande höjder eller jakten på den försvunna skatten med Py Bäckman och Raymond Tana Band.
Fort, 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 innan magins virus ni ska försvinna.
Gams Retro. Nu blir det schlagervinnare. Den här veckan har vi ju tagit oss an Bobby Sox, La de Svinge. Minns du någonting om den här låten, Maria?
Ja, jag kommer fortfarande ihåg hur den låter. Men jag har inte lyssnat på den på jättelänge.
Nej, men alltså, den vann ju ändå Eurovision, ja, liksom, för 40 år sedan.
Den gjorde det, det var väl väldigt stort.
Ja, och Elisabeth Andreasson och Hanne Krog. Mm. Och jag kommer ihåg att den här älskade jag typ som 4-5-åring. Pappa hade spelat in något band till mig från sina singlar. Mm. Som den var med på då. Mm. Och enligt mig så är det ju saxofonriffet i den här som är halva låten. Alltså den här hooken, ja, liksom, som man brukar prata om i låtskriverisammanhang, är helt genial. Mm. Sen också, man kan inte ta ifrån att det är Rolf Lövland som har gjort musiken. Mm. Han har ju vunnit Eurovision 2 gånger.
Är det så?
Japp. Mm. Dels den här. Och sen Nocturne med Secret Garden.
Jaha, just det.
Och sen han har haft en till världshit också. Mm-hmm. You Raised Me Up.
Aha.
Är det han som har skrivit musiken till?
Okej.
Okay. Så jag tycker det här är en fantastisk låt.
Ja, den svänger ordentligt, det gör den verkligen.
Ja, vad är det för någonting med nordiska länderna och vinna Eurovision och shuffle-låtar? Ja, men alltså det är häftigt, för när jag har kollat på Discogs, som är en skivsamlarsajt, så är det folk lägger in vad de har. Mm. Då var den här tygen utgiven i allt ifrån Europa till Sovjet. Jaha. Och Japan.
Jaha.
Alltså av någon underlig anledning så älskar japaner nordisk musik.
Ja, det verkar lite så. Det är väl flera som har slagit där i Japan.
Mm. Ja. Och ges man ut på Melodia, då får man ju faktiskt anses vara väldigt harmlös, tycker jag.
Ja, det får man väl lov att säga.
Jag själv äger ju faktiskt Peter Gabriels Sow i sovjetpressning. Ja. Jag var ju alltså i tidningsarkivet och kollade på KB:s inskannade tidningar och gjorde lite sökning så för att kanske hitta lite reaktioner så här. Och då kom det upp en artikel ur Aftonbladet skriven av den legendariske Lasse Anrell. Ja. Så här, rubriken: Bert Karlssons miljonklipp. Och då har han alltså förlagt Kiki Danielsson, Pernilla Wahlgren, Malmöartisten Dan Tillberg. Honom spelade vi, hans Dylan-tolkning Hopplöshetens gränd spelade vi för några program sen. Mm. Stefan Borsch. Mm. Han var ju sångare i Vikingarna från början, för er som undrar. Och så Bobby Sox. Och allt det här drog han in 4 miljoner på 1985. Mm. Ja. Och det han sa varför Bobby Sox LP inte sålde i Sverige var: felet med Bobby Sox är att de inte sjunger på svenska. Skulle de göra det skulle deras skivor sälja mycket mer, säger han i en kommentar.
Ja, det kanske var så.
Ja.
Jag tror att vi har blivit lite bättre vad det gäller det. Eller jag hoppas.
Ja.
Att det går bra med både norska och danska och så. Men
Ja, en annan rolig bildtext jag hittade var: nu spolar Göteborgs TV Bobby Socks. Elisabeth Andreasson och Hanne Krog får inte vara med i programmet Avenyn upp och ner på midsommardagen. Då blir det för mycket Bobby Socks i TV, säger Gösta Hansson, producent på SVT. Och så säger de att det var fel att de var med i någon TV-gala från Skara Sommarland.
Aj då. Ja, det var nog lite andra regler som gällde då.
Jag tänker om man hade haft den regeln idag, då hade du ju inte fått alla programmen med Wahlgren-klanen hela tiden.
Nej, verkligen inte.
Jag tyckte det var lite komiskt det här. Och det intressanta också är när jag har kollat där Discogs är att skivan är utgiven av direkt konkurrerande bolag.
Mm-hmm.
Alltså RCA Victor i Nord i Tyskland och Benelux, alltså Belgien, Nederländerna, Luxemburg. Metronom i Tyskland.
Mm-hmm.
Mega i Danmark och så vidare. Alltså det, det är en jätteskum skivbolagskarta över den här liksom utgivningen som jag inte riktigt blir klok på liksom.
Nej.
För RCA är ju liksom Warner tror jag, och så är det Sony och det är Polydor och det är en enda röra.
Jaha du.
Jag tyckte bara det var lite intressant liksom, att här har vi bolag som, men det måste ha med licensiering att göra, så att jag
ja, inte, det måste det.
Men jag har aldrig sett en utgivning med så många olika i direkt konkurrens.
Nej. Lite udda.
Mm. Och vi ska nu få höra låten Lade Svinge med Bobby Socks.
Oh,
det var, kära lyssnare, det var allt vi hade att bjuda på för idag. Och vi hörs igen snart i en poddspelare nära dig. Tack för idag, Maria.
Tack själv.
Så hörs vi.
Hej då.
Hej då.